Jag heter Gertrud Åström. Jag är ordförande i Sveriges kvinnolobby. I det här avsnittet av Jämställdhetspodden ska jag prata om FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. Både FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking är grundläggande dokument för Sveriges kvinnolobby. Och det är också grundläggande dokument för Nordisk forum, New Action on Women's Rights, den stora konferensen som vi ska ha i Malmö 12-15 juni. FN bildades 1945 i San Francisco. Då påbörjades ett arbete med att ta fram överenskommelser staterna emellan om vilka principer som skulle känneteckna människors liv. Bakgrunden till att det här kändes så viktigt var förstås de hemskheter som alla som hade överlevt andra världskriget visste 1945. Då visste alla att mänskligheten, vi, kan använda vår skicklighet, vår industriella kapacitet till att medvetet mörda miljoner människor på grund av att de är judar eller kommunister eller romer eller psykiskt sjuka eller något annat som gjorde att de styrande fann dem som en misshaglig grupp som skulle utrotas. Allt det där visste människor i slutet av 1945, och det är i den bilden, ur den verkligheten, som man ska förstå formuleringarna i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. För det var det som FN samlade ihop sig till. Man samlade ihop sig till att 1948 anta deklarationen om de mänskliga rättigheterna. De flesta har alldeles säkert hört den första meningen, men man kanske inte lägger den riktigt på minnet. Men den är så här på svenska: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det kan man ju tycka är en självklar mening, men man bör alltid gå till verkligheten för att förstå hur det egentligen gick till när saker och ting kom på plats. I det första utkastet som fanns till deklarationen om mänskliga rättigheterna så hette det verkligen inte att alla människor är födda fria. Då hade man tänkt sig skriva så här: att all men are created free. Det är då vi ska sända en tacksamhetens tanke till några av de kvinnor som var med i den arbetsgrupp som arbetade med det här utkastet. En av dem var Minerva Bernardino. Hon satt med i Dominikanska republikens delegation. Och vi kan också sända en tacksamhetens tanke till Eleanor Roosevelt, som var ordförande i den här gruppen. När de fick se de här formuleringarna så förstod de att det där duger inte. Det är för mig också en ständig påminnelse om att när vi sitter på en plats, när vi är givet ett mandat, så är vi också skyldiga att ta det mandatet och agera i enlighet med det uppdrag vi har fått. Så de agerade, de sa att det duger inte att det står all men. Utan de ville ha att det ska handla om alla människor. Och så blev det också all human beings istället för all men. En betydande skillnad. Men de reagerade också på att det stod are created. Ja, sa de. Huruvida, av vem då och under vilka villkor som människor må hända är skapade. Så därom råder det ju delade meningar runt jordklotet. Därför föreslog de att det skulle stå att de är födda, för det håller ju de flesta med om. Därför så är den första meningen så: all human beings are born free. Kvinnor och kvinnorörelsen hade varit med även tidigare. Det var inte så att det var först nu efter andra världskriget som kvinnoorganisationerna var med. Kvinnoorganisationerna var ju viktiga även vid slutet av första världskriget, då Nationernas förbund bildades 1919 i Paris. Då var kvinnor med och var med och drev fredsfrågan. Så att kvinnorörelsen är med och försöker formulera principer som ska gälla för mänskligheten är alltså inget nytt. Nåväl, där i FN gjorde man vissa organisatoriska inrättningar. Man inrättade CSW, Commission on the Status of Women, som finns fortfarande. Den bildades 1946 och då var det tänkt som en slags underkommission till kommissionen för mänskliga rättigheter. Vi kan tacka en danska, Bodil Betrup, som var ordförande i den här första gruppen för CSW, och hon lyckades genomdriva att CSW blev en självständig kommission inom ramen för ECOSOC 1947. När den här principdeklarationen då var tagen, att alla människor är födda fria och lika i värde etc., så kan man ju tycka att man var framme. Nu hade vi löst problemet. Men det är alltid bäst att titta på verkligheten för att förstå varför saker och ting sker. Så staten skrev under mänskliga rättigheter, japp, det ska vi ha, men reservation. Inte för kvinnor. Inte självklart att kvinnor ska ha alla mänskliga rättigheter. Så man reserverar sig mot allt ifrån sånt som rösträtt till exempel. Man ska komma ihåg att i hälften av FNs stater så hade kvinnor inte rösträtt i början av 50-talet. Det kunde handla om att ha rätt att ha egna pengar, att tala i det offentliga, utbildning. Men förstås rätten för kvinnor att bestämma över den egna kroppen, att bestämma över sexualiteten, över giftermål och barnafödande. Där reserverade sig många stater. Så därför visste FN-systemet att det skulle krävas särskilda insatser för att kvinnor skulle få de mänskliga rättigheterna. Därför så påbörjades ett arbete att ta fram en särskild deklaration om kvinnors mänskliga rättigheter. Och den kom på 60-talet. 1972, då beslutade generalförsamlingen att nu skulle väl i alla fall bli en konvention. Och det skulle kallas till en stor världskonferens för att sätta frågan om kvinnors mänskliga rättigheter på agendan. Man beslutade att 1975 skulle hållas den första stora världskonferensen i FNs regi om kvinnors rättigheter, och den hölls i Mexico City 1975. Där i Mexico togs det en rad beslut som kom att påverka även Sverige. Man sa att det ska bli en kvinnokonvention, och det blev det också 1979. Man sa också att vi ska ha ett kvinnoårtionde. Ett årtionde då kvinnors rättigheter lyfts fram på den politiska dagordningen. Och varje land ska ta fram sin egen nationella handlingsplan. Och det gjorde vi också i Sverige. Och det är en helt vanlig SOU. Den heter Steg på väg, Statens offentliga utredningar 1979 nummer 56. Nationell handlingsplan för jämställdhet utarbetad av jämställdhetskommittén. Kvinnokonventionen fick vi alltså 1979 på beslut av generalförsamlingen. Sverige skrev under, vi ratificerade den och den gäller sedan 1981. Kvinnokonventionen är ingen lång historia att ta sig igenom. Den består egentligen av tre olika delar. Där det första är vad man menar med diskriminering överhuvudtaget och vad staterna ska göra. Sen kommer det några sakinriktade artiklar och sen avslutas den med en del procedurfrågor kring etablering och uppföljning utav konventionen. I den första artikeln, artikel 1 i kvinnokonventionen, slås det fast vad diskriminering av kvinnor betyder. Det står så här att diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Artikel 2 är en väldigt viktig artikel i kvinnokonventionen, för den slår fast vad staterna är skyldiga att göra för att avskaffa all diskriminering av kvinnor. Och då står det så här att de stater som har anslutit sig till kvinnokonventionen, det vi kallar då konventionsstater, är skyldiga att avskaffa all diskriminering av kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Principen om jämställdhet ska införas i den nationella lagstiftningen. Artikel 3 fortsätter med vad staterna då mer ska göra. Konventionsstaterna ska på alla områden vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna. Kvinnor och män ska på samma villkor få erhålla och utöva de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. I artikel 4 slår man också fast något som är ganska kontroversiellt. Nämligen står det att för att påskynda faktisk jämställdhet kan konventionsstaterna använda sig av tillfälliga åtgärder såsom kvotering och positiv särbehandling tills jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts. Det är liksom de första fyra principartiklarna. Sen kommer då en rad artiklar kring olika fenomen, teman eller sakfrågor. Artikel 5 handlar om stereotypa roller. Och då står det så att konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på att det ena könet är underlägset eller på stereotypa könsroller. Ur den här artikel 5 har till exempel Sveriges kvinnolobby beslutat att agera mot sexistisk könsdiskriminerande reklam som bygger på stereotypa roller. Och vi menar att som konventionsstat är Sverige skyldigt att använda även lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam för att kunna leva upp till kvinnokonventionens krav. Artikel 6 behandlar ett tema som också är mycket, mycket hett idag. Nämligen prostitution och handel med kvinnor. Och det har Sverige och alla andra länder som har skrivit under. Då har de gått med på att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution. De följande artiklarna är kanske inte lika upphetsande i Sverige, men är väldigt viktiga. Artikel 7 handlar om politiskt och offentligt liv. Det betyder att kvinnor ska på lika villkor som män få delta i landets politiska och offentliga liv, bland annat genom att vara valbara och ha rösträtt. Artikel 8, det handlar om det internationella arbetet som säger att kvinnor ska på samma villkor som män tillförsäkras möjlighet att företräda sina regeringar på internationell nivå och delta i arbetet i internationella organisationer. Artikel 8 har ju förtydligats i olika resolutioner som säkerhetsrådet FN har tagit. Kanske framförallt resolution 1325 som handlar om kvinnors aktiva och lika deltagande i konfliktavvärjande, fredsskapande arbete. Artikel 9 handlar om medborgarskap. Kvinnor ska ha samma rätt som män att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap. Kvinnor ska också ha samma rättigheter som män i fråga om sina barns medborgarskap. Med anledning av den här artikeln om medborgarskap finns det anledning för Sveriges kvinnolobby att engagera sig i asylfrågan för kvinnor, asylrätten när kvinnor är förföljda just för att de är kvinnor, så menar Sveriges kvinnolobby att då träder den här artikeln in. Vi arbetar också mot den så kallade hustruimporten, där det tyvärr finns män som har satt i system att utnyttja de tidsgränser som finns för att få uppehållstillstånd i Sverige och som gör att kvinnor får en väldigt svag rättslig ställning. Artikel 10 handlar om utbildning. Och där står det ju då förstås att kvinnor ska garanteras samma rättigheter som män när det gäller utbildning och ha samma kvalitet på sin utbildning och samma möjligheter till stipendier etc. En viktig sak som fortfarande inte är genomfört i Sverige är det som står i artikel 10 och som handlar om läroplaner och skolböcker. Skolböcker ska inte innehålla stereotypa könsroller. Artikel 11 handlar om arbetsmarknaden. Konventionsstaterna ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. I den här artikeln står det också att staterna ska främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar. Därför så menar Sveriges kvinnolobby att den här artikeln ger anledning till att kräva att barnomsorg ska finnas när de som arbetar behöver den. Det vill säga inte bara mellan 9 och 4 utan även på kvällstid och på helger. Vi är också engagerade i lönefrågan och driver 1553-rörelsen för att sätta fingret på de faktiska löneskillnaderna som fortfarande finns mellan kvinnor och män. Vi vet också att arbetsvillkoren ofta är sämre för kvinnor med osäkra anställningar, timanställningar och ett ganska nytt men växande fenomen är delade turer. Alla de frågorna finns det anledning att diskutera om man tar kvinnokonventionen på allvar. Artikel 12 handlar om hälsovård. Där står det att konventionsstaterna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälsovård och sjukvård, inklusive familjeplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning. Det är med stöd i kvinnokonventionen finns det anledning att titta på hur förlossningsvården fungerar, till exempel i Stockholm. Det finns stor anledning att titta på hur kvinnor och män får behandling, vilken typ av mediciner som ges, hur länge som kvinnor respektive män måste vänta på att få behandling. Vi vet att det finns systematiska skillnader. Vi vet också att man arbetar med de här frågorna på många håll. Men det är med stöd i kvinnokonventionen som vi ska säga att kvinnors sjukdomar, till exempel problem i rörelseorganen, reumatism, sköldkörtelstörningar, andra sjukdomar som i väldigt mycket högre grad drabbar kvinnor och män, ska beaktas, inte bara det som rör vår reproduktiva hälsa, även om det naturligtvis också är viktigt. Artikel 13 handlar om sociala och ekonomiska förmåner. Då står det så här att kvinnor ska garanteras samma rättigheter som män inom samhällslivet och det ekonomiska livet. Det gäller särskilt rätten till familjeförmåner, banklån och andra former av kredit, liksom rätten att delta i fritidsverksamhet, idrott och i kulturlivet i alla dess former. Det finns alltså med stöd i kvinnokonventionen anledning att titta på hur medel fördelas inom olika idrotter eller fritidssektorer, hur kvinnor och män får ta del av sånt som filmstöd, hur lätt eller svårt det är för kvinnor att få banklån eller hjälp med andra krediter för sina företagsidéer. Artikel 14 handlar om landsbygdens kvinnor, och i Sverige brukar man ibland behandla den artikeln som om den inte vore så särskilt viktig. Det är ingenting som vi i Sveriges kvinnolobby delar. I konventionsartikeln 14 står det så här: konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i konventionen även tillämpas på kvinnor på landsbygden och att de ska få delta i och dra fördel av landsbygdens utveckling. Det finns oerhört mycket arbete kvar att göra innan kvinnor på landsbygden får del av till exempel jordbruksstöd eller särskilda satsningar för landsbygdsutveckling i samma utsträckning som män. Det är också ett faktum att många på landsbygdens kvinnor är gamla och att äldreomsorgen inte fungerar fullt ut för dem. Det är också ett faktum att de unga kvinnor som finns på landsbygden och som har småbarn inte alls lika självklart kan ha tillgång till barnomsorg. Artikel 15 handlar om likhet inför lagen. Kvinnor och män ska vara lika inför lagen och ska behandlas lika inför domstol. Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå avtal, att förvalta egendom och att resa. Här tycker vi ju att det här är redan genomfört i Sverige till väldigt stor del. Och det är det. Det som här dyker upp, det är vid våldtäktsmål, vid våld i hemmet. Där många kritiker menar att kvinnors röst väger lätt jämfört med män. Och att kvinnor som är våldsoffer utsätts för en hårdare förhörslinje än förövarna. Fatta-kampanjen är ju ett exempel på en kritisk rörelse som säger att det här har vi faktiskt inte riktigt klarat av. Artikel 16 handlar om äktenskap och familjeliv. Artikel 16 tillsammans med artikel 2, den som handlar om staternas ansvar, de är de artiklar som stater brukar reservera sig mot. Artikel 16 säger att kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå äktenskap av egen fri vilja och lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet vid eventuell skilsmässa och som föräldrar. Dessutom ska konventionsstaterna säkerställa att kvinnor och män har lika rätt att bestämma om familjeplanering och lika rättigheter i fråga om ägande och förvaltande av egendom. Sveriges kvinnolobby driver tillsammans med många andra kravet på att inga undantag ska finnas för barnäktenskap som har ingåtts i ett annat land. Inga ursäkter, inga undantag ska gälla för tvångsäktenskap. Artikel 17 till 22. Det handlar om procedurerna för att etablera och följa upp och genomföra kvinnokonventionen. Det finns i FN en särskild kvinnokommitté, CEDAW-kommittén, som med periodisk återkommande säkerhet ber staten att inkomma med rapporter om hur det har gått med deras arbete. Sen lämnar de rekommendationer till de olika regeringarna där det brister och där man tycker att det borde hända mer. Det finns också ett fakultativt protokoll till kvinnokonventionen, tilläggsprotokoll. Och det innehåller något som världens kvinnor ännu inte riktigt har satt i system att använda, nämligen rätten att framföra klagomål angående kränkningar av konventioner till då FNs kvinnokommitté. Hittills så hade mest handlat om extremt våld, dödligt våld. Då hade gjort såna här anmälningar. Men Sveriges kvinnolobbys hållning, det är att alla artiklar och alla mänskliga rättigheter är lika mycket värda. De är icke-hierarkiska, de är odelbara, de är universella och de tillhör varje individuell kvinna. Och därför borde klagomöjligheten kunna användas i högre utsträckning. Det här är då kvinnokonventionen antagen 1979. Den följdes upp av en konferens i Köpenhamn 1980. Där några viktiga och obehagliga frågor började att dyka upp. Till exempel våld i hemmet och könsstympning. Arbetet som hade beslutats i Mexiko att det skulle finnas ett kvinnoårtionde skulle ju avslutas 1985. Och det gjordes i Nairobi, den stora Nairobi-konferensen. I Nairobi antogs något som heter de framåtsyftande strategierna. Det var ett stort antal tematiskt grundade strategiska beslut som ska gälla ända fram till år 2000, alltså till millennieskiftet. Sverige presenterade sig inför FN i Nairobi 1985 med en rapport som heter Sida vid sida. En rapport om jämställdhetens läge i Sverige 1985. Det är en snabbspolning om vad som hade hänt sedan 70-talets mitt när det gäller jämställdhet i Sverige. Till exempel så hade ju våld mot kvinnor fallit under allmänt åtal. Vi hade fått den första könsuppdelade statistiken 1984 kom den från Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män. Arbetet fortsatte efter Nairobi och början av 1990-talet så kom det en rad viktiga konferenser med väldigt viktiga dokument på många områden av samhället. 92 var den stora miljö- och klimatkonferensen i Rio. Det var möte i Wien om mänskliga rättigheter, det var möte Kairo om befolkningsfrågor och så kom den stora fjärde FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. Peking förbereddes på regional nivå, även på nordisk nivå. Den nordiska stora förberedande konferensen hölls i Åbo 1994 och det är Åbo 1994 som Nordisk forum i Malmö tar sitt avstamp ifrån. Vad har hänt i de nordiska länderna sedan 1994? Dokumenten från Peking, däribland handlingsplanen, brukar beskrivas som väldigt framåtsyftande, som radikala. Och som väldigt viktiga. Handlingsplanen består av 7 olika avsnitt. Och det som man brukar diskutera allra mest är det fjärde avsnittet som heter strategiska mål och åtgärder. Det är där man kan se hur kvinnokonventionens artiklar paketerades 20 år senare när det var dags för Peking 1995. De här strategiska målen som finns i handlingsplanen från Peking, det är formuleringar som mera utgår från tillkortakommanden eller problem eller sånt som man måste göra någonting åt utifrån artiklarna och världens utveckling sedan 1979. 1995 stod det helt klart att kvinnor redan då utgjorde majoriteten av världens fattiga och man pratade om en feminisering av fattigdomen. Det vill säga att kvinnors andel av de fattiga faktiskt ökade eller annorlunda uttryckt att kvinnor inte kunde ta del av en positiv utveckling. 1995 så kunde man säga att vissa positiva tecken fanns, absolut, men fortfarande så var kvinnor inte fullt ut lika utbildade, flickor hade inte tillgång till skolgång, inte ens den mest grundläggande skolgång kunde man räkna för flickor. Och kvinnor som var äldre hade inte tillgång till vuxenutbildning och yrkesutbildning. Det fanns ganska mycket internationell statistik inför 1995. Och då kunde man ju se att i många länder som var med i FN så hade kvinnor under 5% av platserna i de nationella parlamenten. Så arbetet efter 95 på den här punkten handlar ju mycket om att få upp kvinnors faktiska representation i de grundläggande demokratiska institutionerna. 12:e och sista artikeln av de här strategiska målen och åtgärder måste göras handlar om flickebarnets situation. Och det är en väldigt viktig artikel, särskilt med tanke på att vi 1989 fick barnkonventionen som bara pratar om barn. Sveriges kvinnolobby menar att det är viktigt att vi faktiskt tittar särskilt på flickebarnets situation. Genomgående i hela Pekingplattformen så finns det en uppmaning till alla staters regeringar och andra aktörer att oavsett vilken fråga vi pratar om alltid ha ett jämställdhetsperspektiv. Det finns en slags principmening och den lyder så här: Governments and other actors should promote an active and visible policy of mainstreaming a gender perspective in all policies and programs, so that before decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively. Punkt. På alla områden, oavsett vilket det är, oavsett om det handlar om media eller om det handlar om näringsliv eller om det handlar om sjukvård, så ska den som är ansvarig för detta alltid göra en analys innan beslut fattas på hur de föreslagna besluten kommer att slå eller betyda för kvinnor respektive män. Nordisk forum Malmö 2014 New Action on Women's Rights. Den bygger just på handlingsplattformen, för den heter ju Platform for Action. Och vi tycker att vi har haft en plattform under många år, men vi vill undersöka hur mycket action det egentligen har varit. Därför har vi i vår tur tagit kvinnokonventionen med det som står där. Vi har tagit Platform for Action som pekade ut de strategiskt avgörande viktiga områdena, som pekade på hur och att det måste göras något. Kvinnokonventionen är en av FNs kärnkonventioner. Den heter alltså CEDAW och det betyder Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Den börjar bli medelålders vid det här laget, men jag uppmanar alla att läsa den och tänka på vad som står där. Och vi ska gå till val först för EU och sen till vår riksdag och till kommuner och till landsting. Läs den och använd den för att ställa riktade krav på de som sitter på mandat och de som har ett ansvar. Läs den och känn dig själv styrkt av att världen samlar ihop sig till ett sånt bra dokument redan 1979.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.